Och då körde jag igång den här stressrådgivningen. Och parallellt med den så kan man säga att jag började förstå att alltså, det var faktiskt inte bara min chefs fel. Det var inte bara mitt jobbs fel. Utan när jag stod där på egna ben som egenföretagare så såg jag ju helt plötsligt väldigt mycket i mina egna beteendemönster och tankemönster som inte blev bättre bara för att jag stod i mitt eget företag. Och då hände väldigt mycket i mitt sätt att både leda mig själv men också att ännu mer utveckla mig och utbilda mig inom det här området. För att jag kunde också se då att det jag hade lärt mig i utbildningen, det räckte faktiskt inte om jag på riktigt ville kunna må bra.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt i podden Kickass Kommunikation. Det första för 2024 faktiskt. Temat för det här avsnittet är hur du kan prestera på en hög nivå och samtidigt må bra och hålla i längden. Och jag har bjudit in en gäst som är specialist på det här. Hon har gjort en fantastisk inre resa och även en karriärresa. Och delar generöst med sig av sina insikter och idéer kring detta. Bland annat så har hon skrivit och gett ut 2 böcker. Hon föreläser och utbildar och coachar. Och nu ska ni få träffa henne här i det här avsnittet. Varsågod! Nu sitter jag i den digitala poddstudion och ska spela in årets första poddsamtal. Och då har jag bjudit in en jättespännande gäst som jag är supernyfiken på. Och hon heter Sandra Furulund. Var det rätt uttalat, Sandra?
Det kan absolut vara rätt. Jag bor ju i Småland så jag säger Furulund.
Ja. Furulund, ja. Varmt välkommen till podden Kick-Ass Kommunikation.
Tack, det är jättekul att vara här och tack för att du bjöd in mig.
Ja, och jag är ju extra stolt över dig. Och det är ju för att du är ju från min gamla hemstad Jönköping.
Ja, just
så att
det.
Nu känner jag att nu kommer småländskan komma här. Jag varnar alla känsliga lyssnare att har ni inte hört innan så kommer ni höra det nu. Men det är bara att njuta. Ja. Njuta. Vad vore språket utan dialekt?
Eller hur? Så sant. Ja. Det är sant.
Så du titulerar dig High Performance Coach. Mm. Bland annat. Du har säkert fler titlar som du får berätta om sen. Och det ska vi såklart dyka ner. Vad är det och liksom, vad gör du och så här. Men först tänkte jag så här bara. Du ska själv få presentera dig. Vem du är, lite kort om din bakgrund och så.
Absolut, tack. Ja. Jag heter ju då Sandra Furulund som du sa. Jag finns i Jönköping. Jag är född här. Och jag bor här nu också. Jag var ifrån Jönköping strax efter gymnasiet under några år. Då bodde jag bland annat i Paris och pluggade där. Och sen så var jag också ute och reste i Centralamerika under en längre period. Men insåg till slut att nu saknar jag faktiskt Jönköping. Så jag ville härifrån efter gymnasiet och tyckte det var världens tråkigaste stad. Och sen så hände det väldigt mycket under de här åren när jag var borta. Och då insåg jag att nu vill jag faktiskt tillbaka. Jag vill bo nära min familj. Och Jönköping hade utvecklats väldigt mycket och fortsätter också att göra. Så att jag trivs väldigt bra här. Och sen så är det ju så att jag har en bakgrund som kommunikationsstrateg. Så jag jobbade nästan 10 år med kommunikation och marknadsföring och e-handel och försäljning innan jag kom in i den här branschen där jag befinner mig nu. Och då är det ju så, precis som du sa, att jag titulerar mig som High Performance Coach. Och vad det innebär, det är att jag coachar och utbildar väldigt ambitiösa och högpresterande personer. Så att de kan prestera högt och må bra. utan att sänka sina ambitionsnivåer och också utan att gå in i väggen. Mm. Och det är vad jag är expert på, att få till den kombinationen.
Mm. Hur kommer det sig att du bestämde dig för att starta eget för, och bli high performance coach?
Ja, det kom sig av att jag är väldigt ambitiös själv, högpresterande, väldigt driven, har alltid varit. Och jag blev själv sjuk i utmattningssyndrom 2012 och var väldigt sjuk. Då jobbade jag ju inom kommunikationsbranschen. Och från början, när jag mådde som sämst i min utmattning, så det enda jag kunde se, det var ju att det var min chefs fel och att det var jobbets fel. Så jag hade väldigt mycket ilska, kan jag säga, och frustration gentemot min dåvarande arbetsgivare och också kring chefen särskilt. Men sen när jag hade fått veta lite mer om vad det var som hade hänt med min kropp, så insåg jag att okej, det är faktiskt inte bara jobbet som behöver ske en förändring i, utan det finns också delar i min egen livsstil. Och ju mer jag började lära mig om liksom hur kroppen fungerar, vad som hade hänt med mig under sjukdomen och vägen till den sjukdomen, desto mer förstod jag ju att det fanns faktiskt väldigt mycket som jag kunde göra för att det här skulle bli bra på egen hand. Mm. Och det väckte upp nyfikenheten kring, alltså jag fungerar så här att jag gillar väldigt mycket fakta. Så att om jag börjar lära mig någonting så kan jag nörda ner mig i det ganska rejält. Så jag valde efter något år då, när jag var som allra sämst sjuk i utmattningen, så valde jag att dels hade jag gått ner på deltid. Och sen så valde jag att gå en utbildning som fanns uppe i Stockholm och finns fortfarande, tror jag. Som var då till diplomerad stresspedagog, heter det. Och avspänningspedagog. Och det var för att jag ville veta och förstå vad är det på riktigt som har hänt med mig? Och hur funkar min kropp? Hur kan jag fortsätta må bra efter det här? Och den ledde så småningom till att jag insåg att det här skulle jag nog vilja jobba med faktiskt. Jag tyckte fortfarande att mycket var mitt dåvarande jobbsfel. Jag hade inte kommit så pass långt i min egen självkännedom än. Men bestämde mig för att testa den där idén och starta eget. Så att jag sa upp mig och startade upp det som jag då kallade för en stressrådgivning i Jönköping. Och det här är alltså då 2016. Det är ganska länge sedan nu. Även om det inte känns så för mig. Så är det ganska länge sedan. Och då körde jag igång den här stressrådgivningen. Och parallellt med den så kan man säga att jag började förstå att alltså det var faktiskt inte bara min chefsfel. Det var inte bara mitt jobbsfel. Utan när jag stod där på egna ben som egenföretagare så såg jag ju helt plötsligt väldigt mycket i mina egna beteendemönster och tankemönster. Som inte blev bättre bara för att jag stod i mitt eget företag. Och då hände väldigt mycket i mitt sätt att både leda mig själv. Men också att ännu mer utveckla mig och utbilda mig inom det här området. För att jag kunde också se då att det jag hade lärt mig i utbildningen, det räckte faktiskt inte. Om jag på riktigt ville kunna må bra. För vad jag också hade upptäckt under den här perioden var att med alla de här livsstilsförändringarna som jag hade gjort efter utmattningen, så någonstans 2015-2016, så insåg jag att men nu mår jag ju bra igen fysiskt i kroppen. Jag har blivit av mina stresssymptom och så vidare. Men jag mådde sämre inuti. Vilket jag så småningom insåg berodde på att någonting som jag också hade gjort de här åren, det var att lyssna på välmenande råd. Som kom från olika auktoriteter. Som då sa till mig att jag skulle sänka mina ambitionsnivåer. Mm. Att jag skulle inte vara så engagerad. Jag skulle prestera på en lägre nivå. Jag skulle göra good enough i allt jag tog mig för. Och allt det här gjorde jag ju. Och mådde sämre av det. Och insåg då att, men alltså herregud, vad är det jag har gjort? Jag har ju lagt lock på hela mig själv. Alltså sådana här bitar som finns i mig som kommer naturligt och som är en del av jag. Hade jag helt bara paketerat in i en liten box och satt in i hyllan som inte fick vara med. Och det gjorde ju att jag upplevde det som att min själ kvävdes här inne. Och då valde jag istället att vända på hela den här steken och faktiskt börja utgå ifrån att ja, men om jag nu är väldigt ambitiös, engagerad, driven, vill prestera på hög nivå, vad behöver jag då samtidigt för att må bra? Så den i kombination med att jag stod på egna ben kunde ju liksom se att oh, det finns väldigt mycket mer att göra. Mycket i mina egna tankar, mycket i den personen jag är, hur jag kan komma till min rätta på olika sätt. Och det vi kan summera det här med då är high performance. Mm. Men det begreppet hade jag inte där och då, det kom jag till sen. Men det var vad jag faktiskt började använda mig utav. Och det är då att vi vill kunna prestera på hög nivå och också ha en hög hälsa. Och vi pratar om hälsa på, utifrån ett holistiskt perspektiv, så du har både den fysiska, den mentala, den själsliga och den emotionella hälsan. Och sen också ha goda relationer i livet med dig själv och med andra människor. Så vi vill ha ihop de här tre staplarna, om jag får kalla det så metodiskt. Mm. Och det är fullt möjligt att göra. Det krävs ganska mycket jobb med sig själv, men det är fullt möjligt.
Mm. Wow, vilken resa du har gjort alltså.
Ja,
ja det har jag. Det får man säga. Mm. Ja. Ja, det är ju, du är ju tyvärr inget undantag i vår bransch att drabbas av en utmattning. Det är ju tyvärr väldigt vanligt. Vi har en tråkig statistik i yrket och i branschen. Mm. Varför tror du att det är så?
Jag tror, när jag tittar, som jag sa då, så skyllde jag mycket på min chef och på mitt jobb. Men jag kunde se helheten så småningom, så såg jag att absolut, det var en del i det här spelet. Det var inte så att det inte fanns någonting hos min arbetsgivare att förbättra. Så jag tittar på det både med de glasögonen nu och sen om jag ser på kommunikationsbranschen utifrån. För jag har inte kunnat släppa kommunikationsbranschen i att jag följer er fortfarande. Det är ju den bästa branschen efter den jag jobbar i nu.
Ja.
Nej, men jag älskar kommunikation och kommer alltid att göra. Så att det jag ser då som egentligen fyra olika faktorer som påverkar, eftersom det faktiskt ser ut så här i branschen, så är det inte bara på individnivå. Det jag ser är att dels, alltså kommunikatör är fortfarande ett ganska ungt yrke. Och kommunikatörer har ofta en otydlig och obegränsad roll. Mm. Och det är ett av problemen. Och om man då ska titta på en lösning där, så vad jag ser så skulle man behöva jobba mycket med att tydliggöra och också renodla kommunikatörsrollerna. Hur exakt vet jag inte, utan det tänker jag, de lösningarna finns inom branschen. Man behöver prata om det. Hur kan vi renodla, hur kan vi tydliggöra? Och också, tråkigt ord, men begränsa i det här också. För att även om man är inom kommunikatörsyrket så behöver man ju inte både vara expert på webb och på print till exempel. Utan man kan ju faktiskt välja en utav dem.
Ja.
Och det är det vi behöver våga göra mer, tänker jag. Och sen den andra faktorn som jag ser, det är den som pågår sedan en tid tillbaka. Jag upplevde inte den när jag jobbade, utan den här finns sedan en tid tillbaka. Det är att kommunikatörer ofta blir ifrågasatta utifrån. Mm. Mm. Till exempel, så, ja, men vi har ju Sveriges kommunikatörer som deras vd tillsammans med DIKs ordförande, tror jag där. Som har skrivit en bok som kom ut ganska nyss där man faktiskt tar upp det här och pekar på både verksamhetsnyttan, affärsnyttan och vad faktiskt kommunikatörer bidrar med. Och det kommer ju sig bland annat utav att ni blir väldigt ifrågasatta sedan en tid tillbaka.
Mm.
Och det i sig då, man kopplar det till individen. Varför gör det skada? Jo, men du kan ju tänka dig själv att sitta på en arbetsplats och känna att jag blir ifrågasatt. Alltså mitt eget existensberättigande här vid skrivbordet. Mm. Liksom. Det är ju inte bra någonstans. Och sen den tredje tänker jag handlar om brist på förståelse utifrån att om du har en chef, det har vi ju de allra flesta, man är anställd då som medarbetare, och så har vi en chef som själv inte är kommunikatör utan du kanske är anställd som ensam informatör eller kanske 2-3 stycken och så fungerar ni som någon form av stödfunktion på en avdelning. Med en chef som inte har kommunikatörsbakgrunden så kan det vara, jag säger inte att allt är så, men det kan vara svårt att förstå vad en kommunikatör faktiskt ska göra och inte göra. Och en kommunikatör som har den typen av chef som inte förstår då hela yrket, ja, det blir ju också svårt att avgränsa och fortfarande följa uppdraget på min arbetsplats. Särskilt om jag är ny också. Och ganska nyexad. Och jämfört då med en chef som faktiskt har hela den här, dels så kan man ju ha vara kommunikations, att du utbildar en kommunikatör själv. Det kan också vara så att du har jobbat i en organisation länge med just kommunikation. Då har du en helt annan förståelse för vad medarbetarna faktiskt behöver för typ av förutsättningar. Och också vad du kan förvänta dig av dem. Och vad de ska förvänta sig av dig tillbaka. Och det blir lättare i den situationen med den förståelsen. Att också prata kring både tydlighet och rollerna, hur de ska se ut. Mm. Och sen så är det den fjärde, och det är rent krasst. Alltså alla organisationer tror inte jag är fullt ut mogna för kommunikatörer. Nej. Och är man i en organisation där organisationen inte är mogen för det, då kan det bli ganska tufft. Jag jobbade själv i en sån organisation en gång. Där jag hade en chef som var jättebra och som var jättemogen för att jobba ihop med en kommunikatör. Men inte resten utav organisationen. Och det blev väldigt tungrott att jobba i den organisationen. Det var inte där jag blev sjuk. Och varför jag säger det, för att det var liksom inte det som var orsaken i den situationen. Men jag minns hur tungrott det var och hur svårt det var att vara den mellanhanden, att liksom veta att jag har en chef som förväntar sig det här utav mig, och när jag kommer ut bland medarbetarna, mina kollegor, så har de en helt annan bild av vad jag ska göra här. Och att då stå i mitt i den spänningen, det var tufft. Och där, som utifrån det jag ser idag, det såg jag inte då, där skulle min chef ha tagit en större roll och pekat med hela handen vad en kommunikatör gör i den här organisationen. För nu var det jag som fick ta den diskussionen hela tiden. Och det var inte, jag tyckte inte det var så liksom jobbigt så att jag mådde dåligt av det. Utan det var mer att jag tyckte att alltså, jag vill inte ens vara här. De fattar ju inte varför jag ska vara här.
Nej,
vilket det gjorde att jag lämnade. Det blir inte kul.
Ja, det blir roligt till slut. Det är ju det som man tycker är kul egentligen, blir inte roligt, för det blir så mycket. Jag har också varit i en sån roll där man får hela tiden stå upp och försvara och förklara och också säga nej då. Nej, det här, jag tänker faktiskt inte köpa någon julbelysning och fixa. Det är kanske inte riktigt där min, eller det, alltså det nöter det något nöter, otroligt tycker jag. Så att, men det är intressant att du säger, för det här med, jag kan också skriva under på det här, omogna organisationer, men någonstans så vill de ändå ha hjälp med, ja, webben eller vad det kan vara, liksom. Alltså det, jag har varit inne i organisationer som konsult då, och då vill de ha hjälp med webben, och sen så är det fine liksom, alltså så här, men hur ska webben leva nu då? Alltså nu har vi tagit fram en och jag knappar inte kod, men jag var bara projektledare för det här. Mm. Men det var ändå så här, vad ska hända nu då? Uh-huh. Alltså en webb. Men då är det så, vadå? Den är ju framme nu. Ja. Vi har ju tagit fram den.
Ja.
Ja, alltså så att jag kan absolut relatera till just det här att när mognaden inte finns, när man inte förstår att det är inte bara en räcka aktiviteter eller leveranser, utan det faktiskt handlar om ett helhetstänkt strategi som sipprar in i allt som vi gör. Mm. Så. Nej, men tack för de fyra.
Ja, tack själv. Ja. För jag bara lägga till att där tänker jag ju att man behöver ju För vi funkar ju alla olika. Och jag tänker att det finns säkert de som skulle gå igång på att vara i en omogen organisation som så här, oh, men det här blir en utmaning att få förklara liksom, oh, men som ditt exempel då, vad behöver man efter webben är lanserad? Och verkligen liksom få med människor på tåget och påverka dem. Mm. För det tror jag är en väldigt viktig roll faktiskt utifrån mitt sätt att se på det, som kommunikatörer också behöver ta, att nästan utbilda andra, att hela tiden lyfta och förklara och beskriva. För vi kan inte förvänta oss att andra ska se det vi ser, för de har inte våran yrkeskompetens och våran expertis. Och då tänker jag att där behöver man ju också som person då veta, passar jag i ett sånt här sammanhang eller inte? För passar vi inte där, då mår vi inte bra i det, då nöter det. Nej. Men det finns de som tycker att det blir en utmaning, och då tänker jag att ja, men låt dem ta plats i den typen av organisationer till exempel.
Mm. Jo, men det är jättebra, för vet man förutsättningarna så kan man också ha en plan när man går in i en sån tjänst och ett sånt uppdrag. Och då tänker jag att då på en gång att då känns det som att det ändå ska ha några år på nacken och ha sett. Och det är inte lätt för en nyexad person att gå in där, för det, ja, det kan lätt gå överstyr. Det du säger här om high performance, så då får jag ju så här då får jag den här associationen duktig flicka. Jag är själv en duktig flicka. Och många med mig, och jag träffar många duktiga både flickor och pojkar i kommunikatörsyrken. Det är så vansinnigt duktiga människor. Ambitiösa, de får saker gjort och det alltså så att någonstans då. Så vad handlar det om då? Hur ska man undvika då att inte bli sjuk mitt i allt det här, den här farten, det här roliga, det här engagerade, passionerade?
Mm-hmm. Det är så bra fråga. Och vad skulle jag bara säga, det är ju helt fantastiska egenskaper vi sitter på när man får faktiskt säga att man har det drivet, om ambitionerna och så vidare, engagemanget. Och det är jag... vill vara jättetydlig med då, det är ju att vi behöver förstå att utifrån att vi har de dragen i oss och ett inre driv många gånger, vilket jag också skriver om i min bok, så kan vi inte leva som någon som inte har de dragen i sig. Rent konkret så innebär det ju då att eftersom vi är precis som du säger, ja, men vi är engagerade, vi vill liksom dra igång saker och ting och vi vill se till att det blir av och vi är passionerade. Vi kan liksom, om jag bara ser på mig själv åren innan min utmattning, jag tyckte det var så fruktansvärt roligt det jag höll på med. Mm. Så jag, alltså 8 timmar, det var ju så här, nej, jag jobbar väl 10-12, jag har inga problem med det, det är jätteroligt det här. Och liksom tog initiativ till projekt och till idéer och plockar också på mig sånt som kom utifrån. För jag hade ju så roligt det. Och hoppade över såna här saker. Som pauser. Jag hoppade över lunchen många gånger. Jag drog in på min sömn. Jag hade också sömnproblem. Vilket inte kom sig från jobbet. Utan det kom sig av en personlig kris. Som jag hade varit med om några år tidigare. Som hade orsakat sömnproblem hos mig. Och det sättet, om man inte har det här liksom att jag vill vara igång hela tiden och syssla med det här som jag gör på jobbet, kanske också på fritiden. Om man inte har det, ja, men då tar du inte lika mycket skada, om jag får uttrycka mig så. Om du hoppar över lite pauser ibland. Du tar inte lika mycket skada om jag hoppar över lunchen och jag hann inte den. För det var någonting som kom i vägen. Eller jag sover lite dåligt under en period. Därför att du har liksom inte det aktivitetspåslaget som vi kan ha. Så på oss så syns det mycket tydligare och blir också en värre påverkan när det här får pågå över tid. Så vi kan helt enkelt inte och ska inte slarva med sådana här viktiga saker som då jag kallar för human basics, alltså våran sömn, för oss bra med näring. Träna och röra på oss utifrån ett sätt som vi mår bra utav. I den här tiden så finns också stillhet med i den här kategorin. Vi behöver stillhet. Vi har så mycket intryck hela tiden som hjärnan får jobba med. och några till. Poängen här handlar ju om att vi behöver verkligen vara extra noggranna med att vi har en variation mellan aktiviteten och återhämtningen, som vi då säger på svenska. Ledig tid, vila, avkoppling. Så att vi får energi och har energi till att kunna göra det här som vi tycker är kul.
Mm. Mm.
Men tappar vi variationen, det vill säga vi sysslar bara med det som har med jobbet att göra, ja, men då försvinner ju sånt som vi faktiskt behöver som människor. Och det säger ju sig självt med logiken att det kommer inte att hålla i längden.
Nej,
så inom high performance så finns det ett antal grundpelare som är de centrala. Och en av dem, det är just det här då med energi, som man kallar det för där. Alltså hur du genererar energi, hur du skapar energi. Och där ligger de här human basics som grundpelare. De är supercentrala. Så att när vi har det här ambitiösa draget i oss, duktig flicka som du säger, eller pojke för den delen också. Så, jag gillar inte ordet måste, men i det här fallet så använder jag det. Vi måste använda de här bitarna i vårat liv. Och se till att vi leder oss från den punkten. Det ena, sen det andra skulle jag säga, det handlar ju om att vi behöver ju jobba med någonting som vi faktiskt trivs med. Eftersom vi har det här engagemanget så måste vi ju både kunna trivas där vi är. Men en annan viktig del är att vi behöver också kunna stå upp för det vi gör. Det vill säga att det jag jobbar med behöver också rimma med mina värderingar. För gör det inte det, så blir det en inre konflikt som skaver hela tiden. Och den kan påverka dig mer på ett skadligt sätt i längden än en hög arbetsbelastning över tid inom någonting där du faktiskt rimmar med dina värderingar. Värderingskonflikter är inte att leka med. Så den är
jätteviktig.
Ja. Särskilt om du är värderingsmänniska då. Såklart.
Ja, men precis. Ja. Jag tänkte precis säga det. Då gäller det att ha koll på sina värderingar. Ja. Och jag tänker, det jag hör här när du säger, det handlar också, och jag är också inne på det när jag pratar om de här sakerna, hur man kan förbättra eller hur man kan sänka den här sjukskrivningsstatistiken för just kommunikationsbranschen, att att det gäller att jobba med sitt självledarskap, lära känna sig själv. Vem är jag? Vad tycker jag om? Vad går jag? Vad triggas jag av? Och så här, och ha det med sig, för att då det är grunden till mycket bra, som du säger här, du behöver sätta gränser för dig själv hela tiden, att nej, men nu jobbar jag bara 8 timmar, för det är ju det står i mitt kontrakt. Jag ska ju inte göra ett jobb som kräver mer än 8 timmar egentligen.
Precis.
Och att hålla sig till det.
Ja.
Och ta sina luncher. Och även säga nej då till kollegor som vill ha hjälp på olika sätt. För att en kommunikatör är alltid poppis. Liksom. Man kan ju vara med i hur många grupper och möten och som helst. Därför att kompetensen efterfrågas alltid. Men någonstans så också våga säga nej, nu kan jag inte, jag måste göra det här istället då. Ja. Och inte tänja på sig själv hela tiden.
Och den är det, så viktigt. Det vill säga, för flika in där bara, att det där är just med självledarskapet som du säger, jag kallar det för inre ledarskap inom det här sättet då. Det är ju själva kärnan i high performance. Så där vi lägger mycket av krutet, att verkligen jobba med det. Så att du tränas i att leda dig själv inifrån och ut. Det är så viktigt.
Mm.
Jag skriver under på allt det du säger.
Mm. Och jag tycker det är spännande att du har skrivit en bok.
Mm.
Och Prestera hållbart heter den.
Det gör den.
Och så berättar du för mig att du har gjort en bok till. Men det är mer en praktisk bok som hänger ihop med första. Vill du berätta lite om hur kom det bokprojektet till, eller bokprojektet till?
Absolut. Mm. Jag har alltid velat skriva en bok, men inte vetat vad jag vill skriva om. Förrän jag insåg. så.
Känner igen
de allra flesta. Ja, precis. Nej, men sen så var det var... jag insåg ju då, efter att ha jobbat med det här då, som jag jobbar med några år, så insåg jag att det finns mycket här som skulle behöva komma ut i bokform. Som både tar upp det som vi har pratat om nu när det rör high performance, men som också sätter det i sammanhanget tiden vi lever i och kontexten Sverige och varför ser det ut som det gör. Och då när det kommer till den stressrelaterade ohälsan och vad kan vi som är väldigt ambitiösa göra på egen hand för att vi inte ska gå in i väggen rent krasst. Så jag började, jag anlitade faktiskt en skrivcoach 2019. För jag tyckte ju, jag kan väl skriva en bok, det blir inte så himla svårt. Och insåg till slut att oj, det här var visst svårare än vad jag trodde. Ja. Hålla tråden och liksom, ja, allt det här. Så jag anlitade en jättebra skrivcoach som heter Elin Ireborn som finns i Jönköping. Och hon hjälpte mig med att ta fram ett råmanus under ett antal månader. Och det här var då, jag kommer inte ihåg riktigt just nu, men det var någonstans, om det var precis innan pandemin eller under pandemin. Men det blev i alla fall så att när det här råmanuset var klart så valde jag att sätta det lite på is. Därför att då började, så då, det här var under pandemin, så det har vi svarat på det. För då började mina onlinekurser att växa. Mm. Det hade varit stendött under pandemin och jag valt att bygga upp det med onlinekurser då istället för föreläsningar. Så då satte jag det åt sidan och sen så tänkte jag så här, ska jag ut boken själv som egen utgivning? För det kan man ju göra, eller ska jag satsa på att skicka in det till ett bokförlag? Ja, men jag plockar upp den här bollen fram mot sommaren igen och tittar på det, tänkte jag. Sen kom det sig så att efter sommaren så hörde Elin, då min skrivcoach, av sig och berättade att hon hade startat bokförlag. Och då ville hon, då hade hon med sig min bok, mitt manus där i bakhuvudet och bara, jag skulle vilja att det är första boken jag släpper. För den behöver komma ut, för hon hade också känt igen sig i det som jag skrev om. Så då tog vi upp den igen, för jag sa såklart ja till det. Och så jobbade vi om den, för det är ju inte så att en bok är klar vid första råmanuset, insåg jag, utan det var ganska mycket mer jobb med den. Och då valde jag faktiskt, 10 dagar innan slutliga manuset skulle in på, alltså som det var deadline då, så insåg jag att nej, jag har skrivit boken helt fel. Det är så här jag ska skriva boken, för jag hade skrivit om konceptet, om hur man gör det här, om. Och sen såg jag att nej, men det som saknas på riktigt i Sverige, det är, alltså vi behöver inte en till bok om hur vi hanterar stress liksom. Vi behöver en bok som faktiskt tar ställning för oss som är väldigt ambitiösa, högpresterande, engagerade. Därför att vi har fortfarande den här kulturen av att vi säger till högpresterande kvinnor att de är prestationsprinsessor. Och trycker ner dem i princip så att de går runt och gör sig mindre än vad de är. Jag gillar inte heller, jag tycker det är fruktansvärt. Nej, och det, jag hade till och med ett kapitel, arbetsnamnet var spola ner prestationsprinsessan i toaletten. Men vi döpte den inte så. Men det är ungefär så jag ser på det. Så att då insåg jag under de här 10 dagarna att nej, men jag behöver skriva om den här. Den behöver skrivas från ett annat perspektiv. Så jag blev väldigt disciplinerad där. Sa ingenting till Elin. Utan jag tänkte det här får bära eller brista. För det är inte så här boken ska se ut. Och så skrev jag om den. Alltså inte från grunden utan då från ett annat perspektiv, bara liksom vände på det och blev tydligare i mitt ställningstagande. Och också att lyfta ännu tydligare att det är inte prestationerna i sig som gör att vi blir sjuka, utan det är kombinationen när vi både liksom bara presterar på arbetet, saknar tydliga roller till exempel och inte tar hand om oss själva eller leder oss från en punkt där vi kan vara hållbara. Och då blev det då boken Prestera hållbart som kom ut i maj 2022 och som har fått fantastisk feedback. Och det är ju, jag gjorde rätt som lyssnade på mig själv att jag satt de här timmarna och skrev om den, för att den har ju faktiskt nått ut och nått fram till väldigt ambitiösa högpresterare som också återkopplar. Jag får så fina mejl och meddelanden att de uppskattar jättemycket att det är någon som äntligen förstår hur de fungerar. För de har också fått vara prestationsprinsessa och allt vad det nu är. Och helt plötsligt att här finns ju faktiskt någonting jag kan jobba med. Och det här funkar ju. Jag kan må bra och prestera samtidigt. Jag kan må bra och ha mina ambitioner. Alltså vi behöver inte utesluta det ena. Utan vi kan ha både och. Så den kom ut då. Och sen så på det här så har jag tillsammans med en kvinna som heter Anna von Krämer tagit fram en kalender. Och det är den då som är ett konkret verktyg som fungerar väldigt bra ihop med den här boken. Och den kom ut för ett år sedan ganska exakt just nu. Ja. Alltså i januari 2023. Och det var jätteroligt. För första uppslagen på den sålde slut innan året var slut 2023. Så att det är en ny på ingång.
Ja. Mm. Vad kul. Var köper man de här böckerna någonstans då?
De finns, båda två finns på, jag menar, på Bokus och Adlibris och stora bokhandlar. Ja, på nätet.
Vanliga.
Ja. Mm, och sen så finns den såklart då hos det bokförlaget där de är utgivna. Det heter People and Stories. peopleandstories.se. Den webbshoppen, där finns de också.
Dina coachningsklienter, vilka människor är det som kommer till dig och vill ha one-to-one coachning?
Ja, nu är det sedan en tid tillbaka, och det var efter att jag hade valt att jobba aktivt mot en förflyttning mot den målgruppen, så är det framförallt företagare. Och det är då egenföretagare eller företagare med några få anställda. Eller så är det ägare i företag där man har en ägarposition. Och sen så är det också chefer inom olika branscher. Och sen så är det också fortfarande en hel del, alltså stödfunktioner eller nyckelroller som man då har som yrke, om jag har tagit den utgångspunkten. Och det de här har gemensamt är ju såklart att det är högpresterare med ambitioner, de är engagerade, de är drivna. Det är liksom det som är den gemensamma nämnaren hela tiden. Och då kan de komma från olika, jag har ett antal olika startpunkter kan man säga. Så en startpunkt är ju till exempel där du har varit sjukskriven för utmattning eller sjuk utmattning. Och så är du tillbaka i arbete igen och vill jobba smartare helt enkelt. Och jobba på ett sätt där du faktiskt ser att här kan jag vara hållbar över tid. Och då jobbar jag ju inte bara med jobbdelen, utan jag tar ett helhetsgrepp med de här personerna, så att vi också är inne på privatsidan av livet, för att där finns mycket viktigt också. Så det kan vara ett startläge. Sen så har du ett annat startläge, och det kan vara att du har inte varit inne i en utmattning, men du vet med dig att du har blivit ganska bra på att balansera på gränsen till den där utmattningen lite då och då. Man drar på lite för mycket och så känner man sina stresssymptom och då backar man. Men det blir hela tiden det här liksom gasa på i 150 och sen måste jag backa och bromsa i 150 också ungefär. Mm. Och det blir inte heller något bra sätt att driva företag eller arbetsgrupper på. Utan då vill man istället från den punkten också jobba smartare. Man vill bli hållbar. Och det är samma sak där då, vi jobbar både i den professionella delen av livet och i den privata. Och sen så finns det den tredje, det här är de vanligaste startlägena nu. Det finns flera också, men de vanligaste. Den tredje är att du är företagare. Och så har du insett att nu har jag drivit det här. Det har kommit igång. Men jag har en nästa nivå som jag ska till i mitt företag. Kan vara att man vill skifta målgrupp. Kan vara att man vill utveckla nya tjänster. Kan vara att man vill öka sin omsättning. Hur nästa nivå ser ut, det är olika. Men man vill dit, och då inser man att okej, det finns någonting som stoppar mig och som hindrar mig från att ta stegen hit. Och då är det det vi jobbar med. Så att de vanligaste områdena då som du hörde, det har ju med hälsan, energin och att då jobba smart att göra. Men sen också det som vi på svenska då benämner som att ta sig igenom inre begränsningar. Det vill säga det här som stoppar mig när jag ska till nästa nivå. Och båda liksom delarna tycker jag är väldigt roliga att jobba med. Så jag uppskattar att få jobba med kombinationen av klienter då, som kommer från de här olika startlägena.
Mm. För det vi gör, och det är det som du gör mest nu.
Ja, det är det.
Det är coachningen.
Det är det. Och det har jag medvetet valt att bygga företaget åt det hållet sedan pandemin. För att innan pandemin så blev det så att jag hade då individuella stressrådgivningar som jag kallade det för. Men det som växte framförallt, det var mina föreläsningar. Så jag var mycket och ofta ute och föreläste innan pandemin. Och det dog ju då i samband med pandemin. Så det innebar också att mitt företag höll på att dö. Men jag valde istället att gasa mig ur den uppförsbacken som blev. Och bygga företaget åt det hållet som jag faktiskt hade velat göra. ett tag. Men inte tagit mig tid till eftersom jag var fullbokad föreläsningar. Så att då från 2020 blir det ju fram till nu så har jag medvetet valt att lägga krutet på de här one-to-one. Och det kan man ju då göra både här på plats i Jönköping men majoriteten över nätet. Så jag har ju kunder i hela Sverige. Och också utomlands har jag några stycken utifrån och till. Så det är jätteroligt. Och sen så har jag numera också online-kurser.
Ja, coolt.
Ja.
Ja, du, tiden går så himla fort här. För det är så spännande saker vi pratar om tycker jag. Och ja, du har ju så mycket för dig. Men finns det något som du inte har gjort än som du skulle vilja göra?
Det var ju en väldigt bra fråga.
Det var väldigt spontant så där.
Ja, men den, det, den har inte alls med jobbet att göra, men det är att jag vill ju ha barn. För det har jag inte fått än. Men jag är väldigt gravid där jag sitter just nu och pratar med dig.
Så det kommer snart.
Det kommer en,
ja, men
en
så liten, det är väldigt nära förestående.
Det är väldigt nära. Det kommer här i början av juni. Så att bli mamma är nästa steg då.
Ja.
Och företagare i kombination med det. För det har jag heller aldrig varit.
Nej. Ja, det blir spännande.
Ja, det blir spännande.
Stort lycka till med det. Får jag säga då. Jag är ju mamma fast mina barn är vuxna. Så att jag... Men,
då får vi prata igen sen. Jag var inte företagare.
Ja. Jag var inte företagare då när jag var småbarnsmamma.
Nej.
Så jag är stort beundrar er stort som gör det verkligen.
Tack.
Ska vi sammanfatta egentligen? Jag tror faktiskt att du svarade på den här frågan, men jag ställer den igen. Hur vänder vi den tråkiga statistiken, alltså sjukskrivningarna i kommunikationsbranschen?
Ja, det är ju en jätteviktig fråga. Jag skulle vilja skicka med en utmaning som jag också skickade med gänget här i Jönköping som jag föreläste för i höstas från Sveriges kommunikatörer. Och det var att istället titta på vad händer om vi sätter, istället för att prata om det, från det, hur minskar vi sjukskrivningarna, vad händer om vi istället bestämmer oss för hur kan vi bli Sveriges friskaste yrke?
Ja.
Vad ser vi då för lösningar? Och den är lite roligare att ta sig an också. Den frågeställningen.
Jag
har mycket kunskap när det kommer till, hur ska jag säga, detaljerna som ni kommer att kunna behöva utifrån att ni är människor och sättet ni jobbar på, yrket och så vidare. Men ska ni kunna vända det på riktigt så måste ju initiativet komma från er som jobbar i branschen.
Mm.
Och då måste också lösningarna komma från er som jobbar i branschen. Sen när jag säger lösningar så innebär inte det alltid att man behöver liksom ha hela lösningen. Men man behöver se att här skulle vi behöva göra något. Vad finns det för experter vi kan ta in här? Är ni med? Eller är du med? Så att jag skulle skicka med samma sak som jag gjorde då till Jönköpingsgänget. Och det var att ställ dig i målbilden. Föreställ dig att ni redan har gått i mål med att ni nu är Sveriges friskaste yrkesgrupp. Och blicka bakåt. Vad är det ni har gjort för att ta er dit? Vad har ni tänkt för att ta er dit? Både på individplan och också på organisationsplan i den organisationen du är i. Eller om du är egenföretagare. Och också på branschplanet. För där tror jag att ni kommer kunna se väldigt mycket. Som kommer att kunna göra att ni vänder den här trenden. För jag är övertygad om att det går. Och jag hoppas verkligen att ni också gör det. Jag ser att det går, för det gör det.
Ja.
Och det är ju så, alltså, jag tänker också så här, som kommunikatörer, jag menar, precis som du sa innan, de allra flesta har ju de här ambitiösa dragen i sig. Man är engagerad. Det finns en anledning till att man har valt att jobba med kommunikation. Det är oftast för att man tycker att det är väldigt roligt. Och det är ju en jätteviktig förutsättning för att både kunna prestera på hög nivå och ha en hälsa på hög nivå över tid. Så att ni har grundförutsättningarna är vad jag vill säga med det.
Ja, yeah. Jättebra slutord. Du, om man vill komma i kontakt med dig och det hela ditt utbud, ja. Hur gör man då?
Då finns jag. Dels så finns jag ju då på www.sandrafurelund.com, alltså mitt namn. Mm. Och sen så finns jag ju såklart, jag finns på LinkedIn. Där får du jättegärna ta kontakt med mig, precis som du gjorde. Vi tog kontakt med varandra och sen så skickade du ett DM. Det är likadant här. Har du några frågor, är du intresserad, skicka mig ett DM. Det är ett jätteenkelt sätt att nå mig på. Och sen så finns det också på Instagram. Och på båda platserna där så är det också då Sandra Furulund som är namnet.
Mm. Kul! Kul att du kunde vara med i Kickass kommunikation, Sandra. Det är mycket Kickass i dig.
Ja, det är det. Och i dig också. Ja, men jättehärligt. Tack så jättemycket för inbjudan igen, Pernilla. Det var jättekul att vara här.
Jag önskar dig varmt lycka till med alltihopa och inte minst det lilla barnet som kommer då så småningom här.
Ja, tack så mycket. Tack. Mm. Tack.
Ha det gott i Jönköping.
Tack, detsamma. Välkommen hit, hör av dig när du kommer.
Ja, vet du vad? Ja, precis. Ska jag verkligen göra.
Ja, gör det.
Nej, det är verkligen inget fel på dig bara för att du är en person som gillar att prestera på en hög nivå. Tvärtom, det är en gåva att ha ett starkt driv och en hög kapacitet. Var glad för det. Men var också vaksam på att det inte går ut över ditt välmående. Det är viktigt som Sandra påpekar att leda sig själv inifrån och ut. Det vill säga ha koll på dig själv, vem du är, vad du mår bra av, vilka värderingar du står för. Så är det lättare att navigera i ett arbetsliv där det är full fart. Med det säger jag hej då, ta hand om dig, vi hörs snart igen. Hej då!